CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin avgår.
Vi behöver växa i opinionen och få mer förtroende hos människor.
Jag tolkar det som att hon har tröttnat, hon har tappat sugen.
Människor, grov misshandel, våldtäkt och grovt rån.
Och enligt uppgifter så har pojkarna utsatts för tortyrliknande och kränkande våld under flera timmar.
Gängkriminella i Göteborg har upprättat vägspärrar i staden.
I profoundly accept this nomination for president of the United States.
Ja, den politiska hösten har börjat och snart kanske sammankomster på upp till 500 personer här hemma tillåts igen. Isabella Lövin lämnar ministerplats, språkrörsjobb och politiken om 4 månader. Kan det finnas en annan förklaring till avhoppet än den officiella? Och vad väntar härnäst? Den grova brottsligheten och sadistiska förnedringsrån och kriminella som upprättar egna vägspärrar. Vad är det som händer? Republikanernas konvent blev okonventionellt med personen Donald Trump i ständigt fokus. Ni är välkomna till veckopanelen vecka 35 med Paula Bjeller, Karin Svanborg Sjövall och Håkan A. Bengtsson. Jag heter Staffan Dopping. Ja, den där sommarledigheten som vi hade, den känns redan rätt avlägsen och nyheter, ofta dramatiska och en del rent av skrämmande, droppar in med korta uppehåll. Och nu ska vi bringa lite ordning i sammelsuriet av ord, siffror, rubriker och utrop med hjälp av en eminent panel. En trio som vanligt, Paula Bjeller. Just nu är du universitetsstuderande, men du har ett antal år bakom dig som politiker i Sverigedemokraterna. Ett parti som du inte längre är medlem i?
Nej, sen våren. Och Bjeller Eriksson är det numera faktiskt.
Du vill ha Eriksson med också?
Ja, det är mitt hela namn numera.
Okej. Okay. Du är med i panelen för andra gången och välkommen. Det är också Håkan A. Bengtsson, vd för vänsterinriktade Arena-gruppen. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Karin Svanborg Sjövall, fristående krönikör på Dagens Nyheter och tidigare vd för Timbro. Hej.
Hej.
Vi sitter 4 här. Vi är 5 med ljudtekniken, men snart får man ha allmänna sammankomster på upp till 500 personer om det blir som Folkhälsomyndigheten vill och inte polisen eller andra sätter stopp för det. Det där beskedet fick vi igår att Anders Tegnell tillstyrker att gränsen höjs från 50 i lokaler med anvisade platser och bestämda avstånd. Vad säger ni? Är ni beredda att sätta er på Operan, Cirkus eller Stadsteatern snart? Med 499 andra, om det är minst 1 meter mellan.
För min egen del så är det väl kanske inte ett jättebehov jag har. Men jag tycker väl att någonstans att det är rimligt att man har fokus framförallt på möjligheterna till distansering. Och att kunna undvika att träffas snarare än just hur många det är på ett visst event. Det har känts ganska märkligt att man kan vara 50 personer på ett event i en väldigt liten lokal. Samtidigt som exempelvis större nöjesparker där man skulle kunna ha något fler personer men väldigt, väldigt utspridda under konserter och sånt inte har kunnat ha det alls, fast det har varit fullt möjligt på andra håll i världen.
Säger Paula Bjeller Eriksson, säger Karin.
Jag säger absolut.
Det kan du tänka dig?
Ja, det skulle jag absolut kunna tänka mig. Jag skulle kanske inte strögå på en sån sak. Men om det var någonting som jag verkligen ville se skulle jag absolut göra det. Och precis det själv som Paula var inne på. Att om man har, ja, nu försöker jag undvika kollektivtrafiken. Men i de mån det liksom inte går så har man ju hamnat på både bussar och tunnelbanor. Det har varit en förskräcklig massa människor. Och där social distansering har varit fullkomligt omöjligt. Och är man beredd att ta den risken så verkar det konstigt att inte vara beredd att också sätta sig på cirkus. Med gott avstånd.
Håkan?
Absolut. Jag tillhör ju de som har varit på bio under coronan. Ofta, jaha, ibland faktiskt ensam. Tillsammans med min hustru i salongen. Och det kändes väldigt säkert. Och det är väl samma sak här att så länge man kan ordna det med avstånd och organisera det på ett sätt som undviker trängsel vid, där man hänger kläderna och så vidare, så tror jag det är helt nödvändigt helt enkelt.
Mm. Vi har mycket som vi ska belysa i panelen idag.
Det bästa för partiet och för att få ny energi och för att vi ska kunna växa i nästa val, det är om det finns tillfälle för ett nytt kvinnligt språkrör att bilda ett nytt starkt team tillsammans med Per Bolund för att göra en bra valrörelse och sen också hålla efter valet 2022. Jag ska inte peka ut någon särskild, utan jag kan konstatera att det finns väldigt många duktiga kvinnliga politiker inom Miljöpartiet och någon av dem kommer att göra ett fantastiskt jobb när jag avgår.
Isabella Lövin är intervjuad i veckan av Sveriges Television. Ja, varför avgår hon? Har vi verkligen fått svar på det? Vad säger Håkan och Bengtsson?
Nej, det tror jag inte. Men det kanske finns några pusselbitar. Men Miljöpartiet har ju haft stora problem, interna konvulsioner under längre tid. Opinionssiffrorna ser väldigt dåliga ut. Har gjort så under lång tid. Samarbetet i regeringen och även med de här nya samarbetspartierna, Centern och Liberalerna, är inte idealt för Miljöpartiet. Så att rent objektivt kan man säga att det finns behov säkert av att någonting händer. Sen är det väl ändå lite överraskande att den person som de har rekryterat, som ändå har hög allmänpolitisk trovärdighet i offentligheten på grund av hennes engagemang i miljöfrågorna och kring havens överlevnad. Att de tappar ett sånt namn, det är naturligtvis ett problem för Miljöpartiet. Och det kanske också illustrerar problematiken kring att få in personer som inte har politisk erfarenhet. Det politiska spelet är inte hokus pokus, men det är ändå bra om man vet hur det funkar. Och det finns ju artiklar som har pratat om att hon inte har haft riktigt förståelse för hur ett politiskt parti fungerar. Och Miljöpartiet är säkert inte något enkelt parti att leda heller. Sen tycker jag att det var en väldigt intressant artikel av Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg i Expressen som pekar på interna konvulsioner under sommaren kring det de beskriver som migrationsdelen av Miljöpartiet och miljödelen.
Är det två falanger som du beskriver då?
Ja, det vet jag inte. Man traditionellt har man pratat om Realos och Fundis utifrån de tyska spänningarna i Miljöpartiet där, eller vänster och höger. Det här kanske på något sätt skulle man kunna säga illustrerar Miljöpartiets dilemma politiskt, ideologiskt. Vad är Miljöpartiet? Var är de hemma någonstans? Den traditionella miljöpolitiken är ju nödvändigtvis inte vänster. Det har funnits konservativa inslag i Miljöpartiets ideologi. Så att, å andra sidan kan man säga då att den delen som verkar vara väldigt stark, som förespråkar en väldigt liberal migrationspolitik, de befinner sig väldigt långt ut på den här ändan av det politiska nya spektrum som vi pratar om numera. Så att, på något sätt tror jag att man kan säga att den här delen av Miljöpartiet som verkar vara väldigt stark, de befinner sig väldigt långt ut på den så kallade änden av det nya politiska spektrumet.
Om Galtanskalan?
Ja. Medan då miljödelen kanske, jag ska inte säga att den är konservativ, men den finns uppenbarligen, om man ska tro den artikeln, vilket jag tror de fångar någonting intressant. En spänning här som kanske är lite djupare än vad vi har förstått.
Och det var ju uppenbarligen i juni flera dagars krismöten då i partiet då, som hade att göra med just det som skedde med migrationen. Karin Svanbro-Sjönvall, tror du att det där är en av förklaringarna till att Lövin tackar för sig?
Ja, det tror jag är ganska sannolikt. Alltså, man kan ju skära den här frågan om Real och Sofundis på lite andra sätt. Om man tittar på de österrikiska gröna till exempel, så har man ju kommit överens om att man är fundis i att det finns ett sånt totalt fokus på just klimat- och miljöfrågorna. Det är liksom det man driver. Och sen är man beredd att verkligen dagtinga med i princip allt annat. Och det är ju praktiken det som Isabella Lövin har gjort tidigare. Det var också därför att hon fungerade så bra i den här rollen i den strategi som partiet ändå hade lagt fast kring att liksom regeringsmakten var det viktiga, resultaten var det viktiga. För det var precis hon jobbade i Europaparlamentet när hon höll på med fiskerifrågorna. Att det var liksom fokus på en fråga, det var det hon gjorde. Nu undrar jag om det inte är så att styrkeförhållandena har skiftat, delvis beroende på att de har blivit så öppet förnedrade av Socialdemokraterna. Det har liksom inte varit kul att sitta i den här regeringen, det har varit helt uppenbart. Men också förstås att de har varit ett parti som har legat under 4%. De har inte lyft. Det orsakar oro i vilket parti som helst. Och då tror jag att just de här som kanske efterfrågar mer aktivism och som tycker att man kan inte bara fokusera på en fråga för att få igenom den, utan migrationsfrågorna är liksom ändå överordnade. Det är en del av, lika mycket en del av Miljöpartiets själ, har vuxit i styrka. Och då har hon väl liksom känt att hon fick mandat för en viss politik när hon blev språkrör. Och att det mandatet är inte lika starkt längre. Och då är det ju en ganska naturlig konsekvens att hon väljer att avgå.
Paula Bieler Eriksson, har du haft med Isabella Lövin att göra? Lite mer direkt sådär?
Nej, inte så mycket. Vi har ju jobbat med olika frågor. Jag har ju hanterat just migrationsfrågorna, så jag har inte stött på henne så ofta.
Vad är din analys av vad som har hänt?
Jag delar ju många av de bilderna. Att det är uppenbart att det finns kanske inte förlangen med just två fokusområden där migrationen har blivit en allt större del av allt yngre och mer aktivistiskt parti, mer grön ungdomkänsla så än tidigare kanske. Och medan Isabella Lövin har varit väldigt just sakfokuserad, haft, även om jag inte håller med henne i sak, så har hon haft pondus för sina åsikter bland de som håller med det i miljöfrågorna och verkat vara väldigt pragmatisk och jobbat så. Och jag kan väl också, som en som själv har lämnat allting ganska nyligen, känna igen mig lite grann i att det hon också ger uttryck för, en liksom trötthet på att det blir väldigt mycket runt om fokus och fokus på politiskt spel och fokus på konflikter istället för att faktiskt förhandla och nå fram till, ja, till olika slutsatser och faktiska resultat i sakfrågor. Om hon då också känner att hennes parti inte längre stöttar det sakfrågefokus som hon har liksom haft tidigare, då är det fullt naturligt att man känner att man kanske vill göra något annat ett tag.
Men om man inte tycker att migration och miljö är precis lika viktiga utan det ena är viktigare, kan det då vara en förklaring till att det i början på sommaren var så att de språkrören kunde tänka sig faktiskt att bli förnedrade eller omkörda av Socialdemokraterna för att det var ändå miljö som var viktigast? Vad tror ni?
Ja, men det tror jag. Som sagt, det hade ju varit i enlighet med den strategi som han har lagt fast sedan tidigare. Men han har ju accepterat det en gång förut. Men sen så är det ju möjligt att språkrören helt enkelt lite grann missbedömde hur viktig den här frågan hade blivit. Och man kan ju nästan tänka sig att när hela det politiska samtalet har liksom svängt i en restriktiv riktning, att då alla ska dras med. Men det som händer oftast i sådana här situationer är ju att polariseringen snarare ökar. Så att de som tyckte tvärtom tycker att det är ännu viktigare att Miljöpartiet, som kanske en av ganska få kvarvarande krafter för den gamla konsensuspositionen i svensk politik, verkligen står fast där. Och det tror jag också har skapat en ökad laddning där.
Men Isabella Lövin själv gick ju inte med på att vara konvulsioner i samband med migrationsdiskussionerna som låg bakom att hennes besked, utan snarare familjeskäl, lät det som.
Ja, det kan ju vara en kombination. Men det är klart, politiken är ju tuff. Det är inte någon tillbjudning alltid, utan det är säkert ganska hård kamp om makten och kamp om makten i partierna också. Sen tror jag det kan vara så här att det möjligtvis finns en generationsfråga här, en generationsskillnad. Så att yngre uppfattar migrationsfrågan på ett annat sätt än kanske Lövins generation gör. Lite mer pragmatiskt. Den yngre ofta väldigt, och det är naturligtvis positivt, väldigt starkt engagerade, kompromisslösa. Och så uppfattas ju migrationsfrågan av många i Miljöpartiet och även andra som att det här kan vi absolut inte tumma på. Det här är inte ett område där det finns någon möjlighet att ha förhandling eller kompromiss, utan här är principer som gäller oavsett vad man tycker eller
är. Om ni hörde fredagsintervjun med Annika Hirvonen Falk som vi publicerade förra veckan, så framkom det ju verkligen att det inte fanns särskilt mycket diskussionsmål i vissa, många sådana här principiella frågor. Mm.
Och jag tror att det är en generationsfråga och kanske också hur man uppfattar det här politikområdet. Miljöfrågan är ju ofta lite mer komplex, va? Mm.
Men valde Isabella Lövin på egen hand, nej nu känner jag att jag fått nog. Hade hon kunnat stanna kvar om man hade velat?
Ja, ett tag tror jag nog. Alltså det är både som hon själv är inne på lite grann, att man byter ogärna partiledare eller språkrör allt för tätt in på ett val. Sen är ju frågan hur starkt mandat hade varit och hur bra det hade gått.
Sen har ju Miljöpartiet ett ledarskapsproblem. De har två stycken språkrör och det är otydligt vem som bestämmer. Det har säkert varit en fördel för dem under många år. Men i sånt här läge så är det uppenbart att man ställer frågan. Vem är det som representerar Miljöpartiet? Dess historiska arv som på något sätt ideologiskt kan kryssa det här partiet framåt. Och samtidigt vara pragmatisk. Och där tycker jag att de har, det är ett antal språkrör som har hoppat av dessutom. Åsa Romsson är ett sånt exempel, många andra. Så man saknar det här som kan bära Miljöpartiet, personen. Om man tittar på andra länder som har varit framgångsrika, Tyskland som är väldigt starka ledare, skickliga ledare som har fått fram. Och här tycker jag man saknar den här liksom personen som kan bära Miljöpartiet.
Jag menar, Gustav är det en Per Garton du är ute efter här?
Ja, men han kanske inte är en kompromissvilja.
Men han var ju verkligen så att säga gudfadern för Miljöpartiet i många år.
Och är det fortfarande på något märkligt sätt, va? Mm. Man vänder sig till honom om han uttalar sig om det ena annat. Nu har vi Gustav Fridolin exempelvis som i efterhand då är nästan hatisk mot det parti som han samarbetade med ett antal år.
Mm. Det är väl Garton också i och för sig.
Monstret. Men apropå Fridolin, jag hörde en intervju med Isabella Lövin i P1-morgon nu i veckan. Det kanske jag också gjorde. Och där framgick det att hon kom ju in som språkrör när Gustav Fridolin var där och hade varit länge och erfaren och tung och så vidare. Det lät som att det kärvade där.
Ja, han tog nog rätt mycket syr i rummet. Och det ryktesvägen eller skvallret som har kommit ut har ju också handlat, apropå det här berömda mötet nu i somras, att han spelade en viktig roll även där kring att just göra migrationsfrågan så laddad som den faktiskt blev, att han ringde runt och sådär. Att även om man är en föredetting så är han fortfarande i högsta grad närvarande i partiet och i viktiga kretsar när den här typen av beslut faktiskt ska fattas. Så det är nog inte en helt rolig roll. Det är också svårt tycker jag att hitta exempel på två politiker som verkar personlighetsmässigt så olika som Isabella Lövin och Gustav Fridolin. Apropå den här unga aktivisten, idealisten som gick in väldigt tidigt och som ju verkligen är skolad proffspolitiker. Och sen så Isabella Lövin som kommer in medelålders som egentligen är mer av en förhandlare än en politiker. En tjänsteman. Så det är ju nästan svårt att föreställa sig hur det skulle kunna ha blivit något annat än problem.
Vad tänker och gör Stefan Löfven i det här läget när det alltså är oklart vem som kommer in? En del menar att Miljöpartiet kommer bli ännu mindre vilja att kompromissa under den här perioden innan man vet och så vidare. Vad händer med statsministerns ögon just nu?
Det är lättare att haka av dem antagligen om det går som det kanske finns många indicier på att göra. Och det blir också, det skulle kunna vara ett sätt att få till en så att säga, skilsmässa i regeringssamarbetet men ändå veta att de kanske inte kommer stötta någon annan, att placera dem lite grann på samma position som Vänsterpartiet är just nu. Och det tror jag egentligen Socialdemokraterna kanske välkomnar.
Tror du? Jag tror att det är tvärtom. Eller min take har varit i och för sig också att det här ökar risken för att det här samarbetet spricker före valet. Och att det, när man lyssnar på kommentarerna kring det här skiftet så är det, har vi liksom gått från en situation där man har pratat om så här, kommer Miljöpartiet sitta kvar? Vill de sitta kvar? Det har varit en omfråga. Och nu är diskussionerna nästan uteslutande en fråga om när ska Miljöpartiet hoppa av? Och det tror jag är mer en huvudvärk än en fördel för Stefan Löfven rent maktpolitiskt. Eftersom man vet att man sitter på så otroligt lösa boliner just nu. Och att man hittills ändå har lyckats. Liksom, man måste säkra makten varje dag i det i den konstellation som man sitter i just nu.
Vad säger Håkan om det här? Du står ju nära statsministern politiskt.
Tycker du?
Ja, tycker du.
Ja, jag tror det är 50-50. Det är väldigt svårbedömt. Vi går en väldigt konstig höst till mötes. Och det är klart att hela Miljöpartiets projekt är att göra sig till ett regeringsparti. Då har de kommit in i regeringen, att om de skulle avgå så är liksom hela det projektet är slut för en ganska lång tid framöver. Och då överger de ju ganska mycket av det de har satsat ett antal decennier på, att bli ett så att säga, etablerat parti. Å andra sidan så klart att det finns många som, både socialdemokrater som kommer vara glada att bli av med Miljöpartiet, som tycker att de är besvärliga att förhandla med, som kommer bli på kort sikt nöjda. Å andra sidan så, och de miljöpartistiska aktivisterna kommer också bli glada. Nu kan vi egentligen tycka vad vi egentligen vill.
Mm. Men det är svårt att tippa med andra ord.
Ja, jag tycker det är väldigt svårt bedömt. Och det är klart att det här mötet i somras som refereras till, det tyder ju på att de här med kompromissovilja har starkare ställning just nu. Men det är ju inte säkert att det blir så när man väl ställs inför beslutet om man ska vara kvar eller inte. Så att jag tycker 50-50.
Apropå Miljöpartiets roll då, regeringens tänkbara svårigheter, så kommer ju Annie Lööf tillbaka till politiken nu den här helgen efter hela 9 månaders paus. Efter dramatik och operationer i samband med hennes förlossning förra året. Sommartal och stor intervju i Dagens Nyheter inleder den här comebacken. Blir annorlunda nu när vikarien Anders W. Jonsson, som vi har sett mycket av i nästan ett år, drar sig tillbaka lite grann? Eller tar ett steg tillbaka i alla fall?
Ja, alltså det återstår lite grann att se. Det känns som att det finns två tänkbara vägar där. Det ena är att om det är så att Centerpartiet vill göra en ompositionering för nästa val, då är det ju nu de ska göra det. Det kan de inte göra under en vikarie, och i så fall så har Annie Lööf hösten på sig. Antingen om hon väljer att liksom mer eller mindre permanenta det här liksom vänsterklivet som hon har tagit nu. Då behöver hon börja utveckla politik i den riktningen, hitta gemensamt projekt. Eller om det är så att hon i likhet med då Miljöpartiet och Liberalerna tvärtom ska börja konstra och höja insatserna för Stefan Löfven. Och kanske snarare markera i den riktningen.
Men har du sett något tecken på den här långa intervjun i Dagens Nyheter till exempel, att vad hon tycks vara på väg att göra för vägval?
Alltså det man kan se är ju att hon återupprepar ju det som hon har sagt tidigare, nämligen att man inte till egentligen under några villkor kan tänka sig att göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Att hon sitter kvar i den positionen som hon har gjort tidigare. Och det är lite svårt att se hur hon utifrån den typen av liksom fortsatt väldigt ultimativa uttalanden kommer att kunna flytta sig så långt därifrån. Så då pekar väl möjligen trenden i motsatt riktning.
Jag skulle säga att man ännu tydligare har distanserat sig från Moderaterna och Sverigedemokraterna också i någon mening och KD. Men man politiskt har inte förflyttat sig närmare Socialdemokraterna. Ungefär så. Så att det ska bli väldigt intressant att se hur Centern tänker och tycker framöver. För att någonting måste ju hända. Annars kommer det här samarbetet med Socialdemokraterna inte att funka. Och ett alternativ är ju då att man närmar sig Moderaterna igen. Men jag tror inte den här positioneringen som vi har nu, där Centerpartiet ställer på sätt och vis på samma sätt som Miljöpartiet krav som man absolut inte kan kompromissa om. Det kommer inte funka i längden.
Vi går vidare i veckopanelen.
Det var under natten till söndagen som två pojkar utsattes för tortyrliknande misshandel, våldtäkt och rån under flera timmar. På söndagsmorgonen lyckades pojkarna till slut kalla på hjälp från en förbipasserande som larmade polisen.
Målsägandena, båda två, har ju en del skador. Det har ju pågått under under stor del av natten det här. Han som blev häktad, på sannolika skäl misstänkt för de brott som jag begärde honom häktad på. Och det är alltså människorov, grov misshandel, våldtäkt och grovt rån.
Ja, det här förnedringsrånet mot två unga på en kyrkogård i Solna har väckt avsky. Expressen TV rapporterade, som ni hörde, och kammaråklagaren Anders Tordaj var intervjuad av SVT Nyheter. Och ett antal andra saker, grova brott och skjutningar av olika slag har vi hört om den senaste veckan. Vad är det som händer och hur ser det politiska svaret ut? Paula Bieler och Eriksson.
Det som händer är väl egentligen att det som har hållit på att hända i decennier snarare eskalerar och går allt snabbare nu. Och syns mer och även drabbar fler utanför de direkta gängen eller de mest drabbade områdena som det har varit tidigare, att det sprids mer nu. Men jag vet, jag minns redan i liksom valrörelsen 2014 så drog jag något torrt skämt om att Göteborg borde byta sitt engelska namn till Gothamburg från Gotham City, för att man håller på att tappa kontrollen och man visar inte vilka regler och lagar det är som gäller på svensk mark, utan när de kriminella väl börjar få fäste så får de det ganska snabbt, ganska starkt, och vittnen vågar inte träda fram och allt sådant. Och nu, det som har hänt mest politiskt är väl att alla lyfter upp det nu, och det sker ändå många saker som kommer väldigt mycket för sent, men man försöker göra större insatser med allt ifrån straffskärpningar till punktinsatser och planera och se över vad funkar inte. Senaste gången jag var här så diskuterades just Rimfrost och vilka erfarenheter man kan dra från det, vad har funkat och inte.
Men då hade ändå inte de här kriminellas vägspärrar förekommit när du gjorde de här uttalandena?
Nej, det hade de inte, men jag tyckte ändå att det var ganska uppenbart vart det barkade. Det fanns ändå rapporter ganska mycket tydligt om just områden där det i princip var gäng och kriminella som satte agendan, som fick bestämma huruvida någon var skyddad eller inte.
Håkan och Bengtsson.
Det ena är ju att den här brutaliteten har blivit synlig, som säkert har funnits tidigare också, med förnedrings aktioner mot enskilda, folk får klä av sig och sen avrättas de. Och det är som att man kan titta på olika kriminalserier, och det är nästan som en lärobok för hur unga människor ska agera i de här miljöerna. Och sen det andra är ju också då uppenbarligen att vi har konflikter om makt och kontroll. Jag läste någonstans om att det finns 50 organiserade kriminella nätverk i Stockholm, och det är klart att de kämpar mot varandra. Så att det är ju det liksom på ytan. Men det underliggande strukturen är ju att vi har nu etablerad organiserad brottslighet som har maffiakaraktär, även om alla de här organisationerna och nätverken är rörliga. Och erfarenheten visar ju också att när de väl har etablerat sig, vilket de har gjort nu i det svenska samhället, framförallt i de stora städerna, men även i mindre städer faktiskt, då är det väldigt tufft att bryta de mönstren. Det här är ett projekt som kommer ta tid. Som jag tror det svenska samhället, politiken, vi alla inte riktigt har varit tillräckligt medvetna om. Jag minns när MC-nätverken etablerade sig i Sverige för ganska länge sedan, som ju är kriminella i hög grad. Så fanns inte någon agenda riktigt för att kunna hantera det här. Och nu har det här spritt sig ytterligare.
De var skrämmande, men de kändes ganska få ändå liksom, på den typ 20-30 år sedan, när man talade om kriminella MC-gäng.
Ja, absolut. Men nu är det många MC-gäng, och sen har det ytterligare som har kommit till.
Men du, det här rånet på kyrkogården, det var ju mycket mer än ett rån. Dels var det ju människorov, så att säga. Man kidnappade dem i 8-9 timmar, misshandlades och våldtogs då enligt den förundersökning som pågår. Och 8-9 timmar, de var ju under 18 år, brottsoffren. Så de var ju inte en del av något, vad jag förstår, av ett kriminellt gäng. Karin?
Alltså jag kommer att tänka på en artikel som jag läste David Brooks i New York Times nu, när han pratade om ett begrepp som sattes ut med, som heter Mean World Values. Och det tycker jag att jag har sett ganska många exempel på den här veckan, eftersom det har varit verkligen en sån liksom kavalkad av liksom ofattbara händelser. Och det han menar med Mean World Values, då pratar han om Trump-kampanjen, men det här med att liksom, den politiska tonen blir allt mer apokalyptisk, och att vi tar in mycket, så mycket våld och grymhet, att det verkligen börjar påverka hur vi ser på människor. Och när man tittade på Rapport, just apropå det här som hände i Solna, så hade de ju intervjuat en pojke i 16-årsåldern som bodde i närheten, som sa det, men jag går aldrig ut ensam längre. Och det är klart att då har man ju hamnat i ett läge där man inte längre kan prata om bildsättning eller narrativ eller så där, utan att det finns ju faktiskt anledning för människor att vara rädda. Och det är klart att politiken kommer att svara på det. Inte alltid helt genomtänkt, enligt mig. Men det är helt uppenbart ändå att det finns en stämning där ute som tvingar fram en typ av politiskt svar som vi inte riktigt har sett tidigare. Och det har jag svårt ändå att komma till någon annan slutsats än att det beror också på att det här är en ny typ av våld. Vi har liksom inte någon erfarenhet av att hantera förnedringsrån som riktar sig enskilt mot barn på det här sättet. Och det väcker demoner som nog inte är helt lätta stoppa tillbaka i asken igen.
Men när man hör justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg, de har kommenterat här regelbundet, och säger de ju, ja, det är just därför som vi har förstärkt polisen, vi har aldrig haft så många poliser som nu, vi har aldrig haft så skarpa straff, och nu ska det vara obligatorisk häktning. Det är just därför vi har gjort de här straffskärpningarna. Det beskrivs ju som att faktiskt här har samhället kanske inte riktigt tidigt nog, men åtminstone reagerat på det här. Inger det här någon slags känsla av att jo, men det blir då så småningom lite ordning på det här?
Alltså de här åtgärderna som man presenterar, och det kommer ju lite pö om pö hela tiden, ska jag säga. Det är klart att de är nog nödvändiga och viktiga, men det räcker ju inte naturligtvis. Jag tror inte det räcker med straffskärpningar för att komma åt det här.
Fler poliser än någonsin i Sverige?
Ja, det behövs nog, det tror jag absolut. Men det räcker ju inte. Jag menar, det är en intressant intervju då med Martin Mutumba som var fotbollsspelare i AIK i DN. Som såg ut att ha en väldigt framgångsrik fotbollskarriär, haft det delvis, men som också hamnade i en del problem. Och det är väldigt intressant att läsa, för att han hamnar inte i någon allvarlig brottslighet, men ändå i gränslandet. Och fotbollskarriären tog slut, men nu jobbar han som lärare och så. Och han säger i slutet av artikeln att för honom var fotbollen en dröm om en bättre värld eller framgång. Men idag är det liksom det är knacklangarna på torget som representerar drömmen om en bättre värld. Jag tycker det fångar ganska mycket av utmaningen. Det handlar ju om att få som mobilisering i de områden där de här gängen idag kontrollerar. Det måste föreningar, det måste de enskilda individerna göra. Det måste finnas stöd från samhället, från polisen, myndigheter och så vidare.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det här är ju liksom ett av de stora reformområdena för det svenska samhället, svenska politiken, skulle jag säga, förmodligen under kanske 10-20 års tid framöver.
Ja, men alltså det är ju oerhört mycket för sent och för lite. Och jag kan inte riktigt hålla med om att det är en helt ny typ av brottslighet. Det som är väl att det har eskalerat just i mängd och vart det sker. Men jag menar, det har ju varit säkert 15-20 år sedan. Men åtminstone jag hörde de första historierna om den här sortens förnedringsrån. Brottslighet där det är grupp mot grupp, där det är utanförskaps just grupperingar som i princip krigar mot varandra. Jag vet att från nästa sida så lyfte man ju för åtminstone 6-7 år sedan eller sånt där, så tog man ju fram ett större program mot organiserad brottslighet med inspiration från USA då, men en visst försök att anpassa till svenska förhållanden. Nej, jag kan inte hålla med om att det är nytt. Däremot så kan jag hålla med om just den här bilden av vad är det som är drömmar och vad är det som är förebilder. Och där är det också väldigt mycket, skulle jag vilja säga, där det har funnits en väldig slapphet. Alltså det har ju rapporterats om visserligen enstaka fall, men det var några år som man kunde läsa om just hur man i någon kommun hade sponsrat en muralmålning av en kriminell person som hade då avlidit i en konflikt med polisen där, och han nästan till hyllades då, och det var liksom mer eller mindre välkomnat, åtminstone den spontana första reaktionen av kommunen även. Det har varit under väldigt lång tid som man har hört rapporter från unga som mer eller mindre öppet talar just om att, men vadå, det är ju statussymboler, de kan ju få genom att engagera mig i gäng. Det är inte något nytt att vi har unga, riktigt unga personer under straffmyndighetsåldern som används av kriminella gäng som lockas in tidigt.
När det handlar om den politiska diskussionen om de här frågorna, kommer det vara ungefär samma förslag och samma resonemang också fortsättningen som det har varit hittills? Eller kommer det bli någon ny nivå på debatten på grund av att det kommer, som du sa, en kavalkad av ofattbara händelser på ganska kort tid? Kastas det in något nytt?
Det är inte omöjligt faktiskt. Jag tror att det har eskalerat ändå. Alltså att vi har sett en uppskalning av våldet, det är mer och mer brutalt. Att de på ett negativt sätt triggar varandra, det skulle jag nog vilja säga. Sen är det kanske så att bevakningen av det här är mer omfattande än det var för 10 år sedan också. Så att det har kanske delvis, det kan man ha med en flyg ut under radarn under period. Så att,
alltså kan det bli radikala, lite mera brutala insatser och politiska förslag som kan komma? Eller blir det more of the same? Vad säger Karin?
Nej, jag tror att det kommer att radikaliseras om det fortsätter därför att det är en sån uppenbar tryckkokare ute i opinionen. Och jag tror att Sverigedemokraterna kommer säkert att höja ribban här också. Och då kommer de andra partierna att följa efter. Jag skulle inte alls bli förvånad om vi kommer att få se en politik som är mer dansk. Alltså där man har en uttalad gettopolitik som de kallar det för. Som är där man verkligen inte lägger några fingrar emellan, om man säger så. Men sen är ju den andra frågan är ju rent praktiskt hur man faktiskt ska göra. Jag tänkte återkomma till det lite senare, men alla säger att de här liksom buset ska buras in. Men vadå? Alltså så här, var ska de ta vägen? Och det är ju så att om man ska komma med utfästelser om hårdare tag och så måste man ju också i praktisk politik visa att det är möjligt att genomföra de här förslagen. Och då krävs det inte bara straffsatser utan en mängd kringåtgärder kring det här.
Du menar fängelsekapacitet?
Ja, men jag, menar, jag såg en debattör som sa att vi kanske behöver ha privata fängelser. Alltså så här, därför att det helt enkelt inte, staten kommer inte kunna skala upp i den utsträckning som krävs för att kunna bara tillgodogöra det här behovet. Jag tror att både i retoriken tror jag kommer att bli mer radikal. Men också att det som sagt, när det väl ska genomföras så får vi se vad den nuvarande staten faktiskt är förmögen att också göra. För att kunna matcha det.
Det var ett radikalt förslag.
Det är ett ganska radikalt förslag.
Privata fängelser. Mm. Jag tror inte kanske det som är det mest givande i det här sammanhanget. Men det trycket kommer ju vara stort också. Men den som kan formulera ett större reformprogram som hanterar det här, det är ju det som är utmaningen. Det är ju ingen som tror att om du vill att skärpta straff löser problemen. Så enkelt är det ju. Det som är utmaningen är ju rädslan där ute. Alltså att när man är rädd för att det ska hända någonting, när det händer någonting varje kväll, när det är oro, då stannar ju folk hemma och låser sina dörrar. Och det är det vi måste bryta. Och det är det som när de här gängen. Och så att det är ju ute i de olika bostadsområdena som det måste ske någonting. Medborgarna måste mobiliseras, det civila samhället måste organiseras, föräldrarna måste vara engagerade och det måste vara uppbackning från samhället. Och då kommer man in på sådana saker som arbetsmarknadspolitik, socialtjänst och så vidare. Så att i den meningen tror jag att trycket på det man kallar för radikala, hårda, tuffa åtgärder, det kommer säkert att vara stort, men lösningen ligger inte där.
Kan det vara så att Sverigedemokraterna i några byrålådor har radikala förslag som vi inte har fått se ännu men som möjligen kommer lyftas fram?
Alltså det som jobbades när jag var med och som jag utgår från att fortfarande gör, vi presenterar ju de förslag som finns. Det som skiljer är ju att man kan säga kommer det komma några nya förslag, men ingenting har ju gjorts eller väldigt lite har gjorts. Det har fortfarande inte testats de förslag som man ändå har talat om från Sverigedemokraternas sida och till viss del även...
Till exempel?
Det har man lagt fram exempelvis ett stort program mot organiserad brottslighet. Nu först börjar man diskutera sådant som kronvittnessystem, att kriminalisera kontakter och tillhörande i gäng, med att man ska liksom bryta loss från att varje enskild individ ska kopplas till exakt det skeendet där och då, utan man ska kunna se mönster på ett större sätt och faktiskt bryta gänguppdelningen, bryta organisationerna. Och det, jag tycker även att det visar sig ganska tydligt under just Rimfrost-erfarenheterna att med väldigt starkt och tydligt fokus och om man kan isolera nyckelpersoner till så att de inte kan skydda sig själva genom att använda målvakter, genom att använda unga, genom att aldrig själva vara i brottets centrum utan bara ge order på sina olika sätt, så kan man ändå nå insatser. Den sortens arbete måste intensifieras mycket, mycket mer. Sen så tillkommer ju också sådant som skärpta straff och att faktiskt skicka de signalerna. Att normen måste bli, även i de utsatta områdena, så måste det finnas saker som är oacceptabla och så pass oacceptabla att det inte blir lockande för någon i någon position att ansluta sig till gängen eller att söka skydd hos de kriminella, att välja att värna sig själv genom att göra som de vill istället för att vända sig till polis och rättsväsende, för att man litar helt enkelt inte på svenska myndigheter. Det måste man bryta.
Veckopanelen, vecka 35.
My fellow Americans, tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for president of the United States. And I have done more in 3 years for the black community than Joe Biden has done in 47 years. Biden is a Trojan horse for socialism. The Biden-Bernie manifesto calls for abolishing cash bail, immediately releasing 400,000 criminals onto the streets and into your neighborhood.
Ja, Donald Trump natten till idag. Runt 1500 anhängare och medarbetare och familjemedlemmar hade sitt plats i Vita husets trädgård när Trump innerligt accepterade sitt partis nominering inför presidentvalet. Och sen la han ut texten i över en timme om hur farlig demokraternas Joe Biden är. Och att Biden är en trojansk häst för socialism. Vad säger ni i panelen som har följt talet här? Fanns det något nytt eller någon nyansförändring, Håkan?
Nej, det är den Trump som vi känner. Det vill säga en fullfjädrad högerpopulist som målar fram bilden av ett socialistiskt hot från demokraterna, vilket ju naturligtvis är löjligt. Men det är så han har mobiliserat sina väljare. Det är så han lyckades vinna förra presidentvalet. Genom att, även om han inte fick flest röster, vinna flest elektorer. Så att hans budskap handlar egentligen om att se till att mobilisera sina sympatisörer. Lyckas han med det så kan han säkert ha ett hyfsat valresultat. Men sen måste han också vinna de osäkra mittenväljarna. Och det, jag måste säga att det känns lite osäkert om han kommer att klara det. Men man måste ju ändå säga att han är ju en exceptionell kampanjpolitiker. Så att osvuret är bäst, även om Biden nu leder för tillfället. Men det gjorde ju också Hillary Clinton. Dock har ju Biden mer positiv respons än vad, det fanns ju negativa aspekter av Hillary Clinton. Hon skrämde ju bort en del väljare. De ville inte rösta på henne för att de inte gillar henne som person. Joe Biden är ju i grunden en liksom, sympatisk person.
Donald Trump blev ju först introducerad vid det här stora eventet i Vita husets trädgård av sin dotter Ivanka Trump, som sa så här: pappa, folk attackerar dig för att du är okonventionell, men jag älskar dig för att du är äkta och jag respekterar dig för att du är effektiv.
Ja, nej, men jag tror att det är nog inte bara en gripen dotters hjärtkända ord, utan jag tror att Trump-kampanjen är fullt medveten om att det som många som inte gillar honom tror är hans stora nackdel, nämligen att han är grov och att han är ofiltrerad och att han har de här utfallen i själva verket, det är en ganska viktig anledning till att han också är populär i andra led. Så att hon återkom hela tiden under sitt tal just kring hans äkthet och hur mycket han skiljer sig från andra smidiga proffspolitiker. Det tror jag var mycket välplanerat Och säkert också väldigt effektivt, riktat mot de målgrupper som hon ville nå.
Men tror du att Donald Trump verkligen känner sig pressad av att opinionssiffrorna inte talar till hans förmån?
Ja, absolut. Jag kan inte se något annat skäl till de här konstiga utfallen kring poströstning och att han liksom redan nu har börjat bädda för en svekdebatt om röstfusk och sådär. Så har det ju sett ut tidigare när han har legat risigt till i opinionen.
Något annat som du fäster vid det han sa?
Nej, men det är väl möjligen det just att han fick, jag tror för honom så var den här Black Lives Matter-diskussionen nog mycket mer en fördel än en nackdel. Och så brukar ju inte tolkas generellt sett, men det faktum att Joe Biden har framstått som en person som har haft svårt att ta avstånd från skadegörelse, från upplopp, från misshandel, har ju varit en gudagåva för en president som inte har liksom särskilt mycket annat positivt att kontra med, åtminstone i meningen att liksom den huvudsakliga angreppspunkten just nu handlar om hans coronahantering. Och folk är arga över coronahanteringen, men de är väldigt arga över de här protesterna också. Mm. Hade det inte varit för det så tror jag att han hade varit rökt, för att tala med Sören Holmberg.
Ja, nej, men jag tycker att alltså, amerikansk politik överlag tycker jag är väldigt intressant på ett sätt och avskräckande på ett annat sätt. Det är ju väldigt mycket smutskastning och mer fokus på att tala illa om motståndare än de man har, där man stöttar från alla håll, framförallt från de två stora partierna tycker jag och huvudkandidaterna. Men det jag tyckte var mest intressant, om man ändå lyckas liksom bortse från att Trump alltid sätter sig själv i centrum och höjer sig själv åt med stor blygsamhet, så erkänner han att han är den bästa på 30 år eller vad han sa vid något tillfälle. Så är det ändå intressant att se den här blandningen av att å ena sidan vända sig ganska tydligt till det klassiska, i alla fall i svensk kontext, högervärderingar eller lite hårdare högervärderingar med ordning och reda, och stötta polis, stötta rättsväsende och mycket sådant. Och samtidigt så talar han väldigt, alltså flörtar väldigt mycket med protektionistiska och arbetarklassens situation. Att men jag kommer säkra era jobb när andra lägger ner dem och vill outsourca det till Kina och till låglöne arbetare. Så kommer jag faktiskt se till så att ni har era jobb säkra. Och det tycker jag är en väldigt intressant kombo, och visar ändå att han har ganska bra koll på olika sorters väljarskaror som är hans kärnväljare. De finns i flera olika läger och han försöker nå alla läger samtidigt. Och jag tror att han kan lyckas ganska bra med det.
Ja, men klart, hans strategi är ju att höja konfliktnivån. Ju mer konfliktnivå, desto högre grad tror han kan mobilisera sina väljare och kanske vinna över en del andra också. Och det är klart att USA är ju idag ett otroligt delat land politiskt. Konfliktnivån har successivt trappats upp och nu har vi dessutom där Black Lives Matter-problematiken. Vi har polisskjutningar som verkar bara fortsätta. Vi har demonstrationer. Vi hade demonstrationer utanför Vita huset när han talade och så vidare. Och häromdagen så var det ett medborgargarde som sköt två personer. Alltså det är en eskalering. Om vi nu pratar om våld i Sverige så är det på politisk nivå så ser vi ju en rätt förfärlig eskalering av våld med politiska undertoner som handlar om rasism, som handlar om höger och vänster i någon mening också. Och precis som du var inne på så är det klart att han kommer spela det här kortet. Det är hans chans kanske att det här nästan eskalerar. För honom, det ideala är att det blir ju mer konflikter, slagsmål, våld, skjutningar, det är, desto bättre är det för honom.
När det handlar om corona så hade han ju ett optimistiskt budskap där att ett vaccin ska finnas innan det här året är slut och i minst 100 miljoner doser förmodligen, så att det räcker till varenda amerikan. Ja, en amerikansk flagga ska bli den första som hamnar på planeten Mars. Det finns också med bland löftena. Och 10 miljoner nya jobb och sådär. Men hur enade är republikanerna då?
Det verkar ju vara fullt inbördeskrig, får man ändå säga. Eller fullt inbördeskrig, det kanske man inte kan säga egentligen.
Nu tog du i kanske.
Nu kanske jag tog i. Nej, det var väl det. Sen så slogs det ner och sen så har det varit väldigt tyst. Men nu är det ju helt uppenbart att det verkligen har börjat bubbla igen med The Lincoln Project. Kellyanne Conway som hoppar av.
Hans gamla informationsperson.
Precis, att det var ett antal republikaner som pratade på demokraternas kongress. Det vet inte jag om det har hänt tidigare. Det kanske det har gjort, men jag tror inte att det tillhör vanligheterna.
Men det, hon, Kellyanne Conway, det var hon som körde med presidenten, syftade på alternativa fakta.
Just det.
Ja, men det var ju inte någon hon gjorde tydligen ett jobb som han tyckte uppskattade då. Men nu kommer hon sluta och hennes man George Conway, han är alltså en av grundarna till det här projektet du nämnde, The Lincoln Project, som han är också kolumnist i Washington Post, och han är verkligen anti-Trump då, och jag var inne på deras hemsida och där står det: Donald Trump is a bully and a coward. Trump's behavior doesn't represent our nation. Dedicated Americans protecting democracy, det vill säga hans demokratiska sinnelag är helt ifrågasatt. Men den här Lincoln Project, ja, det är väl nästan en mest en företeelse i marginalen då för republikanerna. Eller kan det bli så att Trump finner när det närmar sig valet att han har inte riktig uppbackning av sitt parti?
Nej, men jag tror att det är ganska stressande för honom. Dels så verkar det ju som att det faktiskt bitvis har varit ganska effektivt. De har ju varit fula. De förstår ju hur han fungerar rent psykologiskt, med att de har lyckats stressa honom till att prata om dem istället för om sin policy. Och tror jag också utnyttjar det faktum att partiet ju inte bara är splittrat i så att säga mer radikala och mer liksom moderata krafter, utan att det också finns en frustration inom de stora delar av det republikanska partiet kring att man har ett sånt personfokus på den här Trump. Om man då inte gillar honom så blir det såklart ett extra stort problem. Men på det senaste konventet på CPAC, som det väl heter, så pratade de ju inte överhuvudtaget om ett valprogram. Utan det har liksom 100% fokus på den här presidenten. Och som sagt, jag tror också att det finns ett viktigt symbolvärde i att det finns personer som vågar sätta sig upp mot honom. Därför att hittills så verkar det som att det har varit en effektiv strategi för honom att få tyst på sina kritiker genom att han ger sig på dem så hårt så folk har varit tysta. Men nu finns det fler och fler ändå som är öppna.
En sak som är väldigt intressant just där med Conway-situationen, att det har ju varit, hon talade ju själv på konventet och hon höll ju ett hyllningstal till Trump och tackade honom för de möjligheter han hade gett henne som kvinna, och det kändes nästan lite grann som att hon kunde ge en sista liksom push och möjlighet även för republikanerna och Trump-vännerna att vända hela situationen till att hon lämnar, till att faktiskt se här nu när vi hade en framgångsrik kvinna som fick ta plats och stöttas och tvingade hennes familj bort henne från karriären. Hon fick inte ha det för att hennes man och dotter sa att det förstörde familjelivet. Och det kan ju också vara en oväntad tvist som kommer att lyftas fram.
Biden är ju snarare en mittendemokrat i så fall. Jag tror att han till och med höll tal på John McCains begravning. Så att, han, att utmåla honom som socialist, det är väl kanske lite väl önsketänkande. Även ur mitt perspektiv.
Politik.
Vi lämnar USA-politiken för den här gången. Men lär nog återkomma under hösten. Jag har ett tips till er som gärna ser att Kvartal kan fortsätta att leverera poddar och analyser och texter. Visste ni att man kan betala en frivillig kvartalslicens? Det kostar 1347 kronor per år. Ja, av någon anledning har vi hamnat just där. Det blir 113 kronor i månaden. En annan nivå är silverlicens och guldlicens. Då är summorna större. Det är ju med donationer som Kvartal finansieras, och om du vill vara en av givarna så välj ett av betalningsalternativen. Mer om det här med länkar på vår hemsida förstås. Och nu mot slutet då kan vi kort nämna ett par andra saker som har flutit in med nyhetsströmmen i veckan. Till exempel Claes Östergren, författaren, har ju kommit med en roman som heter Renegater. Det betyder väl avfällingar, eller hur? Folk som har tillhört en grupp eller sammanslutning eller en, och lämnar den och ja, nästan som dissident. Runt 200 sidor av den här romanen benämner han för rapport och innehåller delvis nya upplysningar om akademins kris och hans avhopp från Svenska Akademin. Vad säger ni om det här? Blir det ännu en fas med uppståndelse kring Svenska Akademin och kulturprofilen och allting?
Det tror jag definitivt. Den här historien är nog inte över än. Man kan nästan ha ett eget bibliotek om MeToo och akademins kris faktiskt. Jag vet inte hur många böcker det är som har kommit. Jag håller på att läsa Åsa Linderborgs bok nu. Och det här verkar ju också något som man måste läsa. Men redan nu så har det säkert kommit 20-30 böcker om de här sakerna. Mer eller mindre läsvärda.
Det har till och med varit en fråga om huruvida Östergren bryter mot den här tystnadsplikten som förmodligen står i 250 år gamla papper och så vidare. Men vad, Karin, vad är din reaktion på det här?
Ja, men då måste jag nog säga emot Håkan. Jag börjar känna att jag tror att vi har nått liksom peak svenska akademinskandal. Åtminstone var det min första reaktion när jag
såg... Är du färdigsnackat menar du?
Ja, men färdigsnackat tror jag inte att det är. Alltså, jag håller ju med dig om att jag tror att så här, det här håller ju på att utvecklas en helt egen industri. Det är ju liksom ett, på något sätt ett självspelande piano nu som jag uppenbarligen har liksom är ganska kommersiellt gångbart. Men jag tror att det börjar infinnas i en viss mättnad. Och mycket av det handlar nog om att delar av den laddning och den prestige som har funnits runt Svenska Akademin, den är liksom borta nu. Alltså jag tror att de har varit dragna i smutsen så på längden och tvären och så pass länge nu, att folk bryr sig liksom för lite om institutionen för att det ska väcka riktigt lika mycket känslor längre. Plus att Arnaud sitter ju i finkan. Liksom. Så det finns ju inte heller liksom en... det finns ju ingen att jaga på samma sätt.
Så när det kommer en roman från en känd författare och tidigare ledamot av akademin som då avslöjar åtminstone vad han har sagt ordagrant där inne, så är din främsta reaktion jäsp.
Ja, faktiskt lite så. Jag tycker att det, så här, det börjar, man börjar mer och mer känna att det här är som liksom vilket ingrott föreningsgräl som helst liksom, som så där, på år 3-4 liksom puttrar på och som börjar bli liksom plågsamt, inte bara för de direkt inblandade utan faktiskt även för omgivningen.
Alltså jag känner mest att det var ju ganska mycket en fråga för de som var intresserade av det från början. Det är ju, jag tror att ja, men om man har intresse av högre kulturfrågor och akademin från, så har ju varit såklart både chockerande och mycket att sätta sig in i och läsa. Men jag tror att folk i gemen kanske inte har brytt sig sådär mycket ens när det var som värst och stormades mest, mer än att just då så var det på löpet överallt och ganska allvarliga saker. Och så kanske man framförallt då förfasades över att även kungafamiljen blandades in. Jag tror absolut inte att det kommer vara någon stor storm som växer liv nu igen, men att de som är intresserade av konflikter, det kan bli en liten fråga, ungefär som Palmemordet var förut, att de som tycker om att gräva ner sig och hitta alla teorier och försöka se varenda vinkel, de kommer nog kunna fortsätta med det i decennier om någon som vill.
Några ord om en essä som vi publicerade i veckan på Kvartal av Bi Puranen, som ju är generalsekreterare i World Values Survey, de som titta på olika värderingsmönster som skiljer sig i världen, där vi vet att Sverige är på ena extrema änden. Hon skriver om migranters utbildningsnivå av de som har kommit de senaste åren, deras kunskaper om Sverige, kunskaper om lagar som till exempel gäller abort, sex och föräldrars makt över sina barn och sådär. Har ni läst den där? Mm-hmm. Någon reflektion om det som Bi Puranen berättar? Där är ju forskningsbaserat.
Jag tycker det var en intressant läsning. Jag är inte så förvånad. Och den generella bilden är också att tilliten som sen handlar om är hög i Sverige. Fortsatt hög, får man säga. Trots att vi har haft stor invandring. Den verkar sjunka i vissa undersökningar bland unga människor. Men generellt sett så har vi hög tillit. Sen är vi inte så förvånad att om man kommer från ett annat land, att man har kanske en annan syn på... Eller, inte riktigt känner till alla små och stora krigsigheter i den svenska kulturen eller värderingarna. Det är inte så konstigt. Men samtidigt är det också bilden att olika invandrargrupper successivt ökar tilliten och därmed så att säga, socialiseras in i de värderingar som präglar de samhällen man kommer till. Så att, det visar att det finns en utmaning, men samtidigt att vi behöver inte vara så oroliga som man ibland framställer det som.
Vad säger ni andra?
Alltså det är inga stora nyheter just med att det finns stora klyftor både vad gäller kunskaper om och förståelse för hur Sverige är eller i värderingar eller i tillitsfrågan. Sen så har jag såklart svårt att hålla med om att man inte behöver vara orolig. Det är klart att till viss del så kommer det alltid påverkas åt båda håll och det kommer alltid finnas personer som kommer in bättre i samhället och det kommer ju såklart påverka hela gruppen och sådant. Men det finns ju fortfarande uppenbara slitningar som har byggts upp och blivit starka och permanenta inom Sverige. Och det måste man ändå ha med sig, att det finns liksom tipppunkter när det blir väldigt, väldigt svårt att överbrygga så småningom. Och där har vi nått på väldigt många områden. Men just den här grundinformationen så att säga, att det har varit väldigt stor skillnad i utbildningsnivå, att Norden och Sverige sticker ut inom samhällelig tillit snarare än inom familj eller inom klantillit och så som det var tidigare. Det är ju inga nyheter egentligen.
Jag tycker ni ska läsa den där essän hur som helst. Vi går mot slutet. Vad har ni att lägga fram på bordet i frågan om eget tänk och egen forskning, veckans ord eller person? Karin?
Då skulle jag vilja lansera begreppet rättsskipningsskuld som veckans ord. Jag tror att de flesta har talat om begreppet vårdskuld som håller på att byggas upp nu.
Integrationsskuld har jag också hört.
Ja, precis. Och då skulle jag vilja lägga till rättsskipningsskuld apropå den här veckan och det ämnet som vi hade tidigare apropå de här våldsbrotten. Och jag tänker på det i två led, där det ena handlar om att jag tror att många uppfattar att det finns en rättsskipningsskuld som har att göra med straffsatser. Att det har funnits en för stor diskrepans mellan vad människor tycker är rättvisa straff och vilka straff som faktiskt har dömts ut. Och där politikerna nu liksom försöker åtgärda det. Men jag tycker också att det finns en mer konkret rättsskipningsskuld som helt saknas i diskussionerna nu. Vi pratade om fängelserna tidigare, men att det är så många av de här förutsättningarna som måste vara på plats för att en tuffare politik faktiskt ska kunna genomföras som vi inte pratar om.
Håkan?
Jag har ett uttryck och en person. Och det första är, det här är bäst för partiet, som Isabella Lövin sa när hon avgick. Och då blev man direkt misstänksam att det är liksom, ja, hur många som avgår lite överraskande säger inte det. Och då anar man att det finns något annat som ligger bakom som man inte just nämner när man avgår. Så det återkommer ständigt och även i hennes fall. Det andra är en person och det är Melania Trump som höll tal på republikanernas konvent. Och då får man säga att hon visade empati och någon slags politisk kunskap om vad som krävs av ett presidentämbete som hennes man inte representerar eller ger uttryck för någon dag i veckan. Så kanske skulle vi rösta på henne som president istället.
Jag kan också tipsa om veckans fredagsintervju som Jörgen Wittfeldt har gjort med Henrik Winge som ju är gruppledare och vice ordförande i Sverigedemokraterna. Det är liksom ännu en intervju på temat migrationsfrågan och låsningen där och vad som ligger bakom att det är omöjligt till synes att få en bred överenskommelse. Henrik Winge som dels faktiskt berättar om någonting han tycker är rätt så bra i Miljöpartiets politik. Det har Jörgen fått honom att beskriva en sån sak. Men också annat som ni bör lyssna på i den intervjun. Och så har våra eminenta kvartalröster kommit igång efter sommarvilan, Marika Lagerkrans och Johan Rabeus. Marika Lagerkrans har läst in Bipuranens essä om migranternas kunskaper om Sverige och tillit och utbildning. Johan Rabeus har läst in Lars Vilks text som vi har om Konsthögskolan i Oslo och kraven som har lyfts där från både studenter och lärare på att lyfta bort provocerande konst. Alltså konsthögskolefolk som vill ta bort konst som är alltför provocerande. I panelen idag, Karin Svanborg Sjövall, Håkan A. Bengtsson och Paula Bjeller Eriksson. Tack för idag.
Tack så mycket.
Tack.
Och hoppas att helgen blir okej. Okay. Snart är det september och det är bara att hacka i sig att det går åt det hållet. Ha en trevlig helg.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.